Jag skulle vilja att ni lyssnade på ett litet bibelcitat. Och det kommer från Hebreerbrevet, och det är det 11:e kapitlet där. Och författaren, han tar Abraham som exempel på hur tro fungerar hos oss människor. Och han jämför Abraham med alla människor, och han pratar om alla hans många efterkommande och menar då att alla de här människorna levde ju i hopp om någonting som de inte liksom hade sett. Och så avslutar han den här passagen med att säga så här: i tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Den som talar så visar att han söker ett hemland. Det som talar så visar att vi söker ett hemland. Vad menar vi egentligen när vi pratar om himlen eller himmelriket? Jo, alltså oavsett i vilken kultur, i vilken religion det handlar om, eller i vilken historisk kontext det handlar om, så menar vi det som motsvarar våra mest innersta och mest positiva förväntningar på livet. Eller hur? Det är det vi hoppas på i någon form, att i någon form så kommer tillvaron stämma överens med den här uppfattningen om fullkomlighet, eller till det lilla barnets föreställning om att den här tillvaron i grunden styrs av kärlek, av rättvisa, av tillit och dessutom i någon mening är beständig. Och där det genuint onda inte existerar. Det finns olika teorier om det här naturligtvis, och det finns olika teologier inom kyrkan. Föreställningen om det här, hur det här ska gå till. De tidigaste kyrkofäderna, Irenaeus och Polycarpus och de killarna där, de menar ju att den här skapelsen ska återställas till ett skick som det var tänkt från början. Hela det här universumet ska vi ingen annanstans alltså, utan den här skapelsen var en gång tänkt att vara fullkomlig, och så kommer den förbli, eller kommer den också att bli. Och sen finns den här mera augustinska tanken som härrör ifrån Platon, att den här jorden ska förgås och vi då ser fram emot en fysisk, alltså en andlig och hinsides himmel någon annanstans. Eller också, jag själv har varit oerhört fascinerad av den första versionen, måste jag säga. Jag tycker den är bra. Men numera då så är det väl så att man kanske får ta fasta på det, att Jesus egentligen enbart talade i bilder och metaforer, och det står ju om det, han talar enbart i liknelser och bilder om detta med himmelriket. Och vi får acceptera kanske att vi inte riktigt kan föreställa oss himmelriket i kanske mer konkret mening än så tills vidare. Eller om vi för en stund, trots att vi är här, vi lägger ifrån oss det bibliska vittnesbördet, och så kan jag citera en god vän till mig som dessutom en övertygad ateist. Och då säger han så här: Anders, det finns ingenting bortom detta av sig självt tillkomna varande, va? Och då brukar jag svara honom att ja, det kan jag givetvis inte veta, därför att jag är inte vetande. Jag går som Abraham och hans efterkommande i tro på någonting jag inte har sett. Men säga, det kan ju inte du heller veta. Utan det du påstår är ju också en form av tro. Eller hur? Och det brukar han hålla med om då. Men jag brukar också säga då att det finns en del som talar starkt emot din föreställning. Och som för övrigt är det ju så att det är den här föreställningen som vi ändå alla bär på. Om just det här fullkomliga som, alltså det har funnits hos människan i begynnelsen. Och i princip varenda religion, varenda trosföreställning, varenda filosof har försökt att sätta ord på det här. Och det är ju så att ingen människa kan sakna någonting eller längta efter någonting som hon inte har upplevt. Eller åtminstone i någon mening har någon form av koppling till. Men så är det ju med allting. Så är det rent fysiskt. Vi kan inte törsta efter vatten ens. Om det inte funnits vatten. Det finns organismer som klarar sig utan vatten. De är naturligtvis aldrig törstiga efter vatten. De löser det på något annat sätt. Det var bara ett exempel. På samma sätt kan vi inte sakna kärlek. Ens uppleva frånvaro av den. Om vi inte kärleken funnits. Vi skulle heller inte kunna definiera ett begrepp som ondska om inte ondska funnits. Och då skulle vi därmed inte kunna tala om en frånvaro av ondska och hopp och beständighet om det här inte vore en verklighet. Vi lever alltså med minnet av Eden i vårt DNA. Då säger min kompis så här: ja, men det handlar ju om att du då har läst Bibeln och så påstår det det och så tror du på det. Och då säger jag nej, precis tvärtom. Faktiskt. För min del handlar det inte alls om att jag först läste Bibeln och sen började tro på ett himmelrike. Utan det var precis tvärtom. Jag hade först en föreställning om någonting fullkomligt och evigt. Och när jag sen läste Bibeln så fick jag den känslan bekräftad. Alltså någonting jag har sett i fjärran. Och jag talar i det fallet som en som söker sitt hemland. På 1960-talet, de första åren där, 1960-talet, så tillbringade jag mina somrar vid Bråviken i Östersjön. Det var så att min mormor hade två ogifta systrar. Och de bodde i Norrköping och de gick under namnet eller beteckningen Mostrarna. De ägde en sommarstuga där och den låg bara 10 meter maximalt ifrån vattnet. Och den här tomten då begränsades i väster av ett stort berg som sköt ut i viken och man kunde liksom inte klättra över det. Och i öster så fanns det dike som utgjorde gräns mot grannens tomt. Och den här ytan då mellan berget och diket och med viken framför sig då utgjorde för mig när jag var där hela den kända verkligheten skulle man kunna säga att det var så. På andra sidan diket, ett 100-tal meter lite längre bort, så fanns där en gammal ångbåtsbrygga som pekade ut mot havsbandet, som man sa. Och där var en horisont som man syntes bort i öster. I den vuxnes ögon så är det här inga jättestora avstånd, men för ett litet barn så var det här storslaget. Jag var ju uppväxt långt inne på land och för mig när jag såg det här så var det liksom, det var någon slags som att evigheten slog emot mig där med, i den här oändligheten som upplevdes både skrämmande och fascinerande på samma gång. Så jag minns att jag frågade farsan om vad som fanns bortanför det där svarta strecket som utgjorde, man sa, var havsbandet. Och då svarade han att där låg havet. och då vill jag veta vad som fanns på andra sidan havet. Och då svarar han att där fanns Ryssland. Och där blev ju allting bara abstraktioner, va, i detta. Ryssland var någonting som jag inte ens kunde föreställa mig, och hur skulle det kunna vara annorlunda när hela min kända värld så att säga slutade vid ett dike? Så jag frågade farsan om jag inte kunde tänkas få gå ut på den där ombåtsbryggan. För då kom man ju lite närmare. Och då kanske man kunde se havet och kanske till och med Ryssland. Men det gick inte, sa far, för att den där bryggan, den ägdes inte av mostrarna utan av en gubbe. Och gubben var dessutom sur och tyckte inte om att det gick massa löske folk på hans brygga. Och jag minns att jag blev väldigt besviken över hela det här. För att alltså enda anledningen att jag inte kunde gå ut på den här bryggan där man kanske kunde se ut över in i evigheten berodde på att det var någon annan som ägde den här bryggan och förbjöd mig tillträde. Idag är det ju lite lättare nu då, när jag är 65 plus, jag är lite lättare att föreställa mig den verkligheten. Jag har också lärt mig att om jag hade lyckats ta mig ut där och båten och promenerat sen åt österut hela tiden, så hade ju inte hänt så mycket annat än att jag hade varit tillbaka i Norrköping förr eller senare. Som det är livet i övrigt, allt som hägrar, förr eller senare så är man tillbaka på ruta ett liksom. Däremot så finns ju de här horisonterna kvar ändå. Fast de ter sig lite annorlunda för en som vuxen. Det är alltså andra horisonter som numera då både skrämmer och fascinerar samtidigt. Och de där yttersta gränserna, de är inte längre geografiska för mig. Jag har rest ganska mycket runt jorden och konstaterat att det är så likt både här och där. Men de här gränserna finns ändå nu. Och den yttersta av den här gränsen och den mest hotfulla, den mest skrämmande och fascinerande kanske, är ju döden. Finns det bryggor mot de horisonterna? Alltså, finns det några platser där man kan gå ut på och kunna se åtminstone en skymt av det här hemlandet? Få en aning. Och i så fall kan man fråga sig, vem äger den? Det här är ju så intressant alltså. Alltså någonstans så är det alla metaforer, alla föreställningar är ju på ett sätt riktiga. Man tar det med vattnet egentligen, att man törstar efter olika saker. Alltså, det finns en längtan efter någonting. Men ett behov är ju kopplat till en föreställning. Det finns ju också, jag vet, en pingstpastor i Skärstad när jag jobbade där. Han såg den här tavlan, jag vet inte om ni har sett den, Store vide flock. Det är alltså, man ser ett ljus, så ett ansiktslöst ljus. Och så ser man en hel hop av vitklädda, som nästan, de har inga kroppar riktigt, de ser ut som de är bara vitt så här. Och det är en trängsel ungefär som på där vid kassalinjen på Hjärtberg idag före påsk eller jul. Och då hängde den där tavlan, då säger pingstpastorn så här: där skulle jag få panik. Alltså, vi kanske är så att vi helt enkelt får nöja oss med de bilder som Jesus ger oss. För någonstans så ger ju det oss också friheten att formulera tanken om det här. Där vi står, vi som talar som så som är, vad heter det, längtar efter ett hemland. Och som 4-5-åring, alltså jag stod inte ut med verkligheten, att den verkligheten slutade som ett svart streck där borta i fjärran. Och jag nöjde mig inte med att horisonten då skulle då stupa ner i ett oändligt intet utanför de här yttersta skären. Och jag accepterade inte att sura gubbar förbjöd mig att åtminstone få en skymt av något som var lite mer än min lilla värld. Och det gör jag inte nu heller. Så tillvida har min förväntan på livet inte ändrats. Så tillvida är jag fortfarande barn. Eller i varje fall en som längtar efter sitt hemland. Och det är väl det som är barnet i oss kanske. Och jag tror att det lilla barnet i oss har rätt i sina förväntningar. Alltså vill du ha en sann bild av himmelriket så fråga ett litet barn hur världen borde se ut. Då får du det. Det finns inga hundar som bits där. Det går att lita på alla människor. Allting har en lösning. Det mesta, i värsta fall, går att bota med plåster. Och det vi vet som vuxna, vi som har både barn och barnbarn och barnbarns barn, kära ungdomar här, att det gör ont va, i hjärtat när det här lilla fyraåringen, det är ofta vid den tiden, upptäcker för första gången att livet är inte på det sättet. Första gången det blir sviket, besviken. Eller när de är 6-årsåldern och farmor och farfar dör för första gången. Det här hade vi inte räknat med. Vad är det för någonting? Och så lär vi barnet så småningom med tiden att hantera verkligheten, för allt annat vore ju livsfarligt, eller hur? Men vi säger aldrig att barnet hade fel, eller hur? Utan det här är det som styr nästan all etik och moral i framtiden för oss. Rätt och fel, gott och ont. Det är inte alltid träffsäkert. Och det finns alltid olika perspektiv. Men vi har en gemensam föreställning om vad det fullkomliga är. Lyssna på det här citatet då. Johannes evangeliet. Jesus är det som talar. Alla som fadern ger mig ska komma till mig. Och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Så jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill, utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den sista dagen. Till detta är också min faders vilja, att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Alla. Det är ingen sur gubbe som pratar där. Va? Och om det är någonting som svarar här inne på det Jesus säger, så är det kanske då inte den här erfarna cyniska delen av mig, utan den här som längtar efter ett hemland. Barnet i mig som fortfarande än idag efter 60 år frågar efter var finns det en brygga där jag kan se ut mot evigheten. Ser du det? Frågar Jesus. Ser du mig? Ser du löftet? Ser du Guds löfte? Tror du på mig? Och när frågan ställs så är det ibland så då som den här vuxen i mig tränger undan barnet, och begreppet tro blir ju ibland lite svår att få grepp på. Beroende på att jag är vuxen. För det har hänt att kyrkan och kyrkans förespråkare då och då under historien har uppträtt som en sur gubbe vid en ångbåtsbrygga. Och även framställt Gud som en ännu surare sådan. Och försökt tala om för oss vilka som äger tillträde och vilka som inte gör det. Men det här behöver vi inte bry oss om idag, nu här i Sveriges missionshus. Nej, behöver inte. För visst är det så att kyrkan ibland har ägt mycket. Men bryggorna till evigheten, den plats dit vi vill gå när vi upplever att våra livshorisonter börjar bli lite väl hotfulla. Den plats där vi också kan ana det lyckliga slut på vår livsresa som barnet i oss eller vår DNA i oss så innerligt hoppas på. Den bryggan äger inte kyrkan. Nåden, försoningen, löftet om att när sluttexterna går. Jag såg en film igår på TV. Och jättebra film. Och den var jättespännande. Vet ni vad det var för film? Jag ska ta den som en parentes. Det var Indiana Jones. Harrison Ford. Han var 80 år när han spelade in den. Gammal gubbe struttade runt på sådär. Det var jättekult. Och det var naturligtvis äventyrligt på alla sätt. Men det slutade givetvis lyckligt. De fick ihop på sig som det alltid gör i alla goda berättelser. Och sen kom sluttexterna. Ni vet, den bästa musiken bara pumpade på. Så går den lista liksom på alla som har varit med i den här filmen. Så tror jag det kommer att bli. När sluttexterna går för den här världen. Så kommer du och jag att vara med där. Vi kommer att finnas där. Och vilken musik det kommer att bli. Jag tror Walter kommer att vara. Det där löftet äger Gud, inte kyrkan. Kyrkan äger inte det. Har aldrig gjort det. Och kyrkan, vad är det då? Jo, det är ingenting annat än alla vi tillsammans som står där på den där bryggan och spanar ut mot framtidslandet och säger att jo då, där borta finns det. Och dit ska vi till slut. Och om det är så att du ikväll bara fått en skymt, bara en liten skymt om det löftet, då tycker jag att vi har lyckats.